Ja, Thomas, nu blir det uppförsbacke.
Ja, nu påbörjar vi färden mot korset.
Upp mot Golgata.
Ja.
Hej och välkomna till Axbergs församlings podcast Så åk på jorden.
Hallå, hallå. Hej, hej.
Vi börjar lite dystert idag här. Men...
Jättedystert. Och vi kommer sluta ändå dystra.
Ja, värre blir det.
Ja,
men
nej.
Det är ju faktiskt fastlagssöndagen
ja.
På söndag. Så nu går vi in i fastan.
Ja. Har du några sådana här... Det känns som jag frågade förut, men... speciella fastetraditioner. Jag vet att du brukar fasta lite grann. Kan inte du berätta?
Lite grann, ja. Jo, ja, men jag ska faktiskt göra det i år igen.
Igen?
Det ska jag. Ja, nu måste jag tänka. Jag börjar på måndag.
Och kör hela veckan?
Ja.
Till och med påskdagen, påskafton eller påskdagen?
Nej, alltså nu på måndag.
Jaha, alltså, nu? Alltså
ja.
Så? Ja,
men dagen vad efter fastlagssöndagen.
Ja, vad dum jag. Du kan ju inte gärna fasta i, då
inte
blir det ju 40 dagar.
Nej, jag är riktigt så hardcore.
Nej, men det blir...
inte som man var på Bibelns tid.
Ja, fast då åt man ju faktiskt, och i kyrkans historia har man aldrig egentligen fastat på det sättet att man bara dricker juicer.
Nej.
Och inte att någonting, man har avhållit sig från viss typ av käk.
Ah,
oftast kött. Och ett antal dagar i veckan eller hela tiden.
Var åt man inte sånt där osyrat bröd eller något?
Det var väl mer... Ja, det har med den judiska traditionen att göra.
Det ser man. Jag tror det hängde kvar.
Nej, men det vet jag inte. Alltså, nej, det tror jag inte. Så.
Det ser man. Nej, men jag ska fasta en vecka.
En vecka?
Ja, eller ja, fem... Helt fasta fem dagar.
Fem dagar. Mm. Men varför gör du just det? Är det någon tanke att fastan börjar där? Är det därför du gör det just då? Eller är det någon annan...
ja, men delvis det. Ja. Men så lite rent praktiska skäl också förstås. Vi har matkassa varannan vecka.
Okay.
Så då kan jag ju inte gärna fasta en vecka när den kommer. För då blir det väldigt mycket mat för min sambo att äta upp.
Ja, men precis.
Ja. Nej, men så tycker jag att jag tycker om att göra det där så här på våren någon gång inför påsk och lite sådär.
Fastar ni båda två då, eller?
Ja, han hävdar att han ska vara med. Jag har inte sett något bevis än, men...
ja, har han gjort det kanske. Förut?
Nej, det har han inte gjort. Och jag tycker väl... Han har lite mindre att ta av än vad jag har. Okay. Så jag vet inte om han egentligen behöver det på samma sätt. Men,
det kanske...
Men det är ju liksom en... inre, det är en inre resa också egentligen. Det handlar inte om det fysiska i första hand, utan jag tycker det är skönt att gå ner i varv och liksom
och vara hungrig
och vara lite introvert en vecka.
Ja, men det är väl bra. Och det är väl det som egentligen, tänker jag, är ju helt totalt kast på fasta, måste jag säga. Jag brukar bryta ihop ungefär efter 3 timmar.
Ja, när sötsuget
sätter in. Jag har väl fastat, försökt några gånger, och typ en dag och sådär. Faktiskt, för många år sedan så tror jag nog att jag lyckades 2 dagar innan jag var helt färdig.
Du
alltså,
kanske
döende.
Är lite mer såhär 5-2-person. 5-2 fasta.
Ja, precis. Nej, jag vet inte. Det har jag inte testat faktiskt. Det var ju jättepopulärt att vara varannan människa höll på med det. Det kanske är en del jag fortfarande.
Ja, jag vet inte faktiskt.
Men då äter man, hur är det nu? 5-2, man fastar 2 dagar i veckan. Äter 5.
Jättelite, ja precis, då äter man jättelite de 2 dagarna.
Just det.
Och så äter man normalt de andra 5.
Och det här kom ju så av någon engelsk eller amerikansk vetenskapsreporter.
Michael Mosley.
Ja, Michael Mosley testade det här och de, eller han lanserade.
Jättegoda resultat.
Ja, och det skulle då ha samma inverkan på kroppen som om man fastar en vecka.
Ja, en längre fasta, precis. Och kroppen hinner återhämta sig och liksom rensa ut sådana här slaggprodukter och sånt. Som man, det hinner den göra då på 2 dagar, tydligen. Lika bra som om man fastar en hel vecka.
Det var länge sedan jag såg det programmet, men det var ju någonting också om att våra DNA-strängar får chansen att på något sätt återhämta sig, reparera sig.
Ja, just det. Så var det
något
faktiskt.
Sånt. Så, och i förlängningen då så skulle det sådana här fasta kunna förhindra sjukdomar och, mm. och sådär. Så det precis. Var ju fantastiskt.
Leda till längre liv. Men ja. Jag tror att det är också lite individuellt förstås, som allt annat. Men, mm. nej, men jag, för jag vet någon vän till familjen som testade där och han, men han rasade ju vikt och blev liksom nästan undernärd.
På 5-2?
Ja, på 5-2. Ja. Så att det kanske inte, ja, det beror kanske på vad man har för ämnesomsättning, ja, och liksom precis. Andra faktorer också, ja. Det vet jag inte. Nu kommer vi kanske lite ifrån ämnet. Men har du några sådana andra liksom fasta traditioner just när man går in i fastan?
Nej,
så, som alltså, inte har med mat att göra?
Jag brukar inte... jag är dålig på att så att gå in i någonting som för, men däremot så använder jag fasteperioden just för, nu pratar jag jättekonstigt, jag går, alltså det blir också en period där jag, precis som du sa, där jag försöker vara mer eftertänksam och blicka också in mot mig själv, för det är det som jag tänker fastan egentligen handlar om. Den här förberedelsetiden inför post handlar ju om att vi ska fundera på vem vi är själva, hur är jag som människa, och hur beter jag mig mot mina medmänniskor och hur beter jag mig mot mig själv och, ja. Och vad ger jag ut och vad tar jag emot?
Ja, men precis. Och det får man ju lite hjälp av i texterna också under fastan, ja. Tycker jag. Så det passar ju.
Det blir
naturligt att det blir nu.
Det är som hos människor att det är så lätt att se fel hos andra och reta sig på andra människor. Allt ifrån hur dåligt de kör bil.
Ja, det är en klassisk irritationsmoment.
Ja, men visst. Ja. Till vad de har sagt eller vad de inte har sagt och sådär. Och att de inte förstår vilket geni jag själv är och sådär. Ja, men det är så att man utgår ju från sig själv så lätt.
Varför håller inte alla bara med mig? Liksom?
Ja, men precis. Ja, men precis. Och det är ju sånt här som är på något sätt grogrund till missförståelse och till konflikter. Stora och små i vår värld.
Precis.
Som vi alla skulle kunna bli bättre på att fundera på just vad drivs jag av för drifter. Och varför? Varför agerar jag som jag? Och det är inte enkelt. Man kan inte, om vi bara studsar rakt in i den här texten.
Ja, det kan vi göra.
Så finns ett sånt bra exempel på, tänker jag, hur människan inte fungerar på ett rationellt sätt.
Vilket tänker du på då?
Ja, men, kan inte du börja med att berätta för vad texten
jo,
handlar?
Jo, precis. Det kan jag. Det är från Markus evangeliet. Och Jesus och hans lärjungar är på väg till Jerusalem. Och de lärjungarna är väl lite oroliga för vad som ska hända där. För de inser väl att romarna kanske inte kommer tycka att Jesus är någon toppenkille precis som kommer dit. Och de tror väl att han ska ta över och bli kung liksom, eller störta makten.
Ja.
Så de är lite nervösa för det. Men då talar Jesus om från att den som vill vara stor bland er ska vara den andra tjänare.
Ja.
Den som vill vara den första bland er ska vara allas slav, säger jag.
Precis.
Hoppade jag över den du hade tänkt på nu?
Nej,
det finns, den är ganska lång, den här texten.
Det finns många saker man kan fundera på. Själva det som händer är att hela gänget kommer gåendes. Och nu säger Jesus, nu vänder vi om, eller om vet jag inte, men nu går vi mot Jerusalem. Och alltså det finns någon slags ödesmättad, ungefär som när, för att göra en jättekonstig jämförelse, när Julius Caesar gick över floden Rubicon och sa, nu är tärningen kastad.
Aha.
Och det är lite grann så här. Okay. Nu begär de sig till motslutet av sitt äventyr tillsammans med Jesus.
Uppdrag, så att säga.
Ja. Och Jesus har redan två gånger tidigare, enligt Markus evangeliet, berättat eller förespått om det kommande lidandet för honom.
Ja, just det. Det är där han säger också att nu är det slut på det roliga.
Jajamän, nu är det slut på det roliga.
Ja. Ja.
Och precis som du säger, lärjungarna är lite oroliga av någon anledning. Och sen så kommer ju själva texten här, eller det själva kanske piken, eller man ska kalla det, problemet i den här texten, det är ju att bröderna Zebedaios, två bröder, Jakob och Johannes.
Mm.
Och Johannes är ju också den lärjunge som Jesus älskade enligt flera texter. De smyger upp bredvid Jesus och säger, viska lite så tyst som andra inte ska höra. Hörru, du, kan inte vi få när du sitter på din härlighetstron, kan inte vi få sitta bredvid? Kan inte vi bli nummer 2 och 3 eller liksom dina närmsta?
Ja, just det.
De suktar efter lite
gräddfil.
Ja, lite, och lite power. Ja. Lite, blir lite för mer än de andra kanske, lärjungarna. Vi ska återkomma till det, men det som problemet, tänker jag, som människor är, det är att Jesus har sagt flera gånger, vi är på väg mot det stora lidandet, eller mitt stora lidande. Det står att de visserligen är lite nervösa, men det är inte där de pratar om. De börjar prata om hur de ska kunna få framgång, ära.
Ja, men hur de kan sko sig själva lite grann på det, men precis, här som kommer hända.
Ja. Mm. Och då är det, tänker jag, så här att det är lite grann så som vi människor är. Vi hör det vi vill höra, och det vi inte vill höra har vi en tendens att bara låta gå förbi. Och det är ett sånt här typiskt exempel.
Ja, ja. Mm. Ja, men
det glider bort det jobbiga, för att det blir för jobbigt att ta in. Och det är bättre att tänka på någonting soligt, glatt och kanske något som boostar en själv, framgång.
Kan vi inte prata om något roligare istället? Det brukar man ju säga.
Ja, men så är det.
Det andra är för jobbigt.
Ett konkret exempel som jag tror finns i många människors liv, det är det här med det som är ett av de absolut jobbigaste ämnena som det här också handlar om. Det är ju döden. Och hur många människor har suttit med sin älskade, sin man eller kvinna eller barn om man lever ensam, och berättat, så här vill jag ha min begravning. Det förekommer, men det förekommer alldeles för sällan.
Ja, det är nog det. För det är inte så roligt, utan då pratar man hellre om någonting annat.
Eller hur? Ja. Först så tänker man, det här behöver vi inte prata om nu, för det är inte aktuellt nu.
Nej.
Och då skjuter man det till någon gång i framtiden. Sen den dagen det börjar bli aktuellt, någon är sjuk och kanske ligger för döden, då blir det för känsligt istället för många.
Ja, precis.
Och då undviker man det av det skälet.
Mm.
Och det är sånt där. Man undviker gärna det som känns tungt och jobbigt. Fast det är bra att prata om det.
Ja, det är det ju.
Berätta hur man vill ha det av flera olika skäl. Inte minst blir det väldigt mycket lättare för den efterlevande att veta och planera. Många sådana här frågetecken kan man reda ut ganska enkelt. Men sen tror jag att också det finns någon form av läkande process i att faktiskt gå in i det svåra och toras sätta ord på det man känner.
Ja. Jo, men precis. Och just när det handlar om ens egen begravning och så, det borde ju egentligen vara lättare att prata om när man är, om man är frisk och liksom pigg och inte,
ja, men visst,
inte är så aktuellt. Så det borde man passa på.
Ja.
Ja. Nej, men det vill helst inte Jakob och Johannes tänka på i alla fall.
Nej.
Så de försöker ta genväg där och sko sig själv lite.
De tänker på det roliga istället. Mm. Vad händer?
Ja.
Och sen är det oklart om de verkligen har fattat vad, för sen kommer ju sen säger Jesus till dem så här: okej, ni kan få vara med om det jag är med om.
Mm.
Alltså han säger, vad med, dricka den kalk jag dricker och lever det dop som jag döps med, ska ni då också döpas med. Och då tänker man ju läsa förbi det där väldigt snabbt och tänker, men dop är ju mysigt och gulligt.
Ja, precis.
Men i det här fallet så menar ju Jesus sitt dop, och det, för honom var dopet vägen från starten, alltså det var hans uppdrag, om man säger så. Och det han visste ju att det skulle sluta med det här lidandet.
Mm.
Och då menar han att det är det dopet och det är den här kalken jag har att rätta mig efter, så att säga.
Men det förstår jag faktiskt inte riktigt hur jag menar, för vi behöver ju inte gå den vägen eftersom han gjorde det.
Mm. Men då säger han, och det är det här som man kan fundera på, alltså jag tror ju att vi måste gå den vägen i alla fall.
Ja. Fast jag det är lite delar.
Ja, fast jag tänker så här att det som kristendomens yttersta, det finns många yttersta spetsar, men en av de här yttersta teologiska idén eller tankarna, det är ju att Jesus i sitt, det han gör, den här vandringen, det här dopet han lever i, tar bort och låter oss vara en del av förlåtelsen. Och också att det är ett sätt för honom att visa, eller för Gud att visa hur mycket han bryr oss om oss.
Mm.
Det handlar ju ytterst om gemenskap, att du är älskad, och jag visar det genom att offra mig för dig.
Precis.
Jag tar döden som ett bevis på att jag älskar dig. Sen finns det många teologiska genom historien tankar på det här, hur man ska se på den här försoningshandlingen. Men det är ju en sak, men så det handlar om Det handlar om att Jesus har gått lidandets väg för att visa vägen till Gud och för att vi ska vara en del av Guds kärlek. Det här är ju knöliga saker.
Mm, ja. Jag tänker också för sig som du sa förra söndagen i predikan, att det är ju inte, alltså bara för att vi har förlåtelsen och så behöver vi, det betyder ju inte att vi som kristna lever ett fullt harmoniskt liv som aldrig innebär något lidande överhuvudtaget. Nej. Utan det är ju fortfarande...
Precis, och alla människor lever... Ja, att vara människa är att möta glädje och ljus, men också mörker och motgångar. Mm. Och det kommer ingen ifrån, oavsett om man är kristen eller helt ateist, så att säga. Mm. Kristendomen är ingen, det är ingen lyckopiller, det är ingen vaccination mot svåra tider eller något sånt där, utan det är någonting annat. Det är att tillhöra en del, alltså en gemenskap, och känna att där finns kärleken.
Mm.
Ja, så det är där någonstans. Så att kristendomen handlar inte om att vi ska... Jesus gick inte det här lidandets väg för att vi ska vara fria från lidande. För det är det vi inte.
Nej, just det.
Om man fortsätter att fundera på det med vad kärleken är.
Mm.
Så kan man ju tänka så här att... Om man börjar på vår mänskliga nivå så har ju kärleken... Jag tänker att kärleken har två sidor. Eller två sidor, det kan väl låta bra. Eller två kontaktytor. Den ena är den kärleken som ges ut.
Mm.
Som en förälder ger till sitt barn. Eller som en kvinna ger till sin man. Och eller så. Alltså, ni vet, den kärleken som man ger till en annan människa.
Mm.
Det är vi människor är olika bra på att ge den kärleken. Mm. Alltså, man kan visa det... mycket eller lite, och man kan visa genom ord eller handlingar och så, och det är vi olika, men det är i alla fall det är en yttring av kärleken, men den andra kontaktytan eller sidan av kärleken, det är ju att kunna ta emot den också.
Ja.
Och det är också en konst i sig att kunna lita på att man är en del av kärleken, kunna lita på att man är älskad.
Mm.
För den människan som går omkring och känner sig oälskad, bara ger ut och ger ut och ger ut. Mm. Och aldrig får
tillbaka. Inte får någonting tillbaka. Eller inte
men liksom får fast tar inte emot. Tar emot det.
Så.
Mm.
Ja.
Det händer någonting med den människan. Förstås. Jag tror att det, växten och tryggheten och allting finns i att kunna känna sig trygg i att man faktiskt är en del av någonting större, att man älskar det helt enkelt och inte känner sig helt ensam och isolerad eller oälskad oönskad och sådär. Jag tror att det är djupt mänskligt.
Ja, absolut. Ja, det är nog, alltså om man känner sig oälskad, då tror jag man har svårt att känna sig lycklig samtidigt. Ja. Det hänger nog ganska tätt ihop.
Mm.
Sen så behöver man ju väldigt olika mycket det här vi liksom visade kärleken. En del kanske behöver höra det varje dag eller säga att jag älskar dig eller få höra det tillbaka, medan andra inte har det behovet.
Så precis. Och så det är vi, men det är vi olika, väldigt olika.
Mm.
Och det är ju likadant med kroppskontakt, hur ofta ger vi, kramas vi eller liksom bara tar på varandra i största allmänhet, utan att det är något djupare syfte med det, bara för att visa att vi hör ihop så att säga.
Precis.
Och det är människor väldigt olika också, och det, så är det, vi är olika, och det finns ingenting som säger att man måste göra sig eller så, men jag tror ändå att kärleken har två ytor så att säga, och båda är lika viktiga att kunna ge ut men också kunna ta emot.
Ja, men absolut.
Och det här handlar ju religion, det här handlar ju kristendomen om, det är ju liksom kristendomens innersta budskap eller vad man ska säga. Att Gud vill ha den relationen med oss, och då måste vi också börja med att kunna ta emot och känna att vi är en del av Guds kärlek.
Mm.
Och när vi känner att vi är en del av Guds kärlek och känner oss trygga i det, det är då vi också har mycket lättare att ge ut.
Ja, precis.
Och också rannsaka oss själva och fundera på, alltså är det så att man, vet man att om man skulle rannsaka sig själv och känna att jag gör ju fel och det skulle leda till konsekvenser att man för alltid blir uteslängd från gemenskapen, då skulle man ju vara mindre benägen att göra det.
Ja, förhoppningsvis.
Ja. Men om man däremot känner att man faktiskt kan säga att jag, och se på sina egna fel och ta fram dem och känna att jag, det är bra liksom, och man är fortfarande en del av kärleken. Mm. Då, och där finns tryggheten.
Ja, det har vi något att fundera över i faste tid.
Ja, och det är där som det handlar om. Kärlekens väg är ju rubriken för den här söndagen.
Precis, för den här söndagen. Har vi nått vägs ände, håller jag på att säga? Det har vi väl inte, men, nej, men snarare påbörjat.
Ja, vi påbörjar någonting. Och det, för man kan ju säga så här, det, slutet på den här berättelsen som vi pratar om nu, Markus evangeliet med Zebedaj och sönerna, Jakob och Johannes, deras önskan att bli upphöjda. Jesus säger, okej, ni får vara med om det är tuffa, men det är inte alls säkert att ni får den belöning ni vill ha. Det är det han säger.
Ja.
Alltså att ni ska bli...
Och ni får inte sitta där till höger och vänster, utan det är avsett för... Någon annan?
Ja, han talar ju inte om vem det är.
Nej.
För poängen, tror jag, i den här texten, det är ju att man kan inte så att säga köpa sig kärlek. Man kan inte köpa sig framgång eller muta sig till framgång eller så. Utan det kommer som en konsekvens av hur man är.
Mm.
Och det är det här, det kommer vi komma in på när vi pratar i vår andra podd, Lutherpodden.
Lutherpodden, ja.
Och det här, för det här ligger väldigt nära luthersk kärnteologi.
Just det.
Men det återkommer vi till då. Så han säger till Zebedaj och sönerna att jag kan inte garantera er den här framgången som ni är ute efter. Så talar han om till, för då blir ju kompisarna blir ju ilskna.
Ja, precis. När de hör vad de har frågat där i smyg.
Ja, så. Men fy vad taskigt. Här försöker de liksom bli de främsta helt plötsligt.
Precis.
Tarvligt tänker de. Då säger ju Jesus till dem att i min värld, i tron på mig och i kristendomen, så säger han inte, för då pratar man inte om kristendomen, men det är, i förlängningen ligger det.
Mm.
Så säger han ju att framgång och vad stor handlar inte om att folk ska se upp på en, utan snarare tvärtom.
Ja,
att man ska hjälpa andra.
Man ska inte trampa, liksom, kliva över lik för att komma till toppen. Nej. Utan tvärtom.
Och den här tjänandet av andra, eller mot till andra, den kommer av att man har fått tag emot den stora nåden och känner sig älskad av Gud.
Ja, vi nöjer oss väl så.
Japp.
Vi tänkte ju få med Håkan Henriksson här.
Mm.
Så småningom. Vår nya kommunister som vickar för Linda. Han var väl för förkyld den här veckan. Just men det. Vi hoppas få med honom till nästa avsnitt istället. Så får han presentera sig lite också. För våra poddlyssnare.
Absolut.
Och det är faktiskt han som har gudstjänsten på söndag också. I Hovsta kyrka 11:00. Och då kommer även Hovsta kyrkokör att medverka med Kristina. Så det blir trevligt.
Det blir det.
Ja, men då tackar vi väl för den här veckan.
Ja.
Och fortsätter på kärlekens väg.
Ja, in mot i svår, påsken.
Den in, svåra fastan.
Ja, in i fastan.
Ja.
Fasta på. På olika sätt.
Ja.
Ja, man kan göra som du, inte sluta äta.
Mm.
Man kan göra som jag, vända blicken inåt.
Ja.
Men fortfarande vara mätt.
Ja, precis. Det ena behöver inte utesluta det andra. Nej. Men ni hittar oss på axberg.ponomatic.com och ha det så bra, så hörs vi igen nästa vecka.
Ja.
Hej då.